We're back!
Ja, det är vi! Yes.
Ja. Ännu en gång, veckans MLB.
Ja, i solen.
Ja, exakt. Och ja, det är ju så att när de största nyheterna är ett bullpen dance battle och att en fågel på Great American Ballpark intervjuas i direktsändning av kommentatorerna i Cincinnati. Eller så såg jag också en så kallad milk out, någon slags komjölkningskontest på Chase Field. Och att Bryce Harper då hade haft ett dåligt at-bat i ett par nya solglasögon. Mm. Ja, då har vi kanske inte veckan bjudit på de största historiska händelserna, eller
nej.
Vad säger du?
Nej, det har varit, vi har diskuterat det extremt nyhetstorka den här veckan. Alltså, men, ja. Ja, den där bullpen dansen var ju ganska rolig. När, det var en rain delay mellan Cubs och, vilka var det nu?
Ja, var det Milwaukee Brewers, ja, kanske?
Mm. Så tyckte bullpen har det så tråkigt som började med någon slags dance-off där. Och sen så, den här fågeln, det blev ju en liten rallybird.
Ja, blev det det?
Ja.
Det var häftigt.
Cincinnati låg ju under 6-4 mot Colorado. Och efter den där intervjun då så vände de till 8-6. Och ja. Det säger väl mycket om USA och baseball att man får för sig intervjua en fågel i direktsändning.
Ja, ja. Nej, men så är det. När det inte är de allra häftigaste bedrifterna som liksom pågår på planen så är det ju ändå så att baseballen är världens mäktigaste sport även vid sidan av.
Ja, visst är det så. Så är det,
ja. Välkomna in i vår ibland skruvade värld.
Yes!
Vad börjar vi då? Ska vi titta på senaste veckans MLB och vem som, vilka lag som är heta och vilka som kanske inte är riktigt lika heta?
Ja, men det tycker jag. Kör igång du. Mm.
Texas har jag kollat lite extra på. Mm. Vårt Texas kan man väl nästan säga, för vi tror ju, eller trodde i alla fall, att de skulle knipa ett wildcard i American League inför säsongen.
Ja, de har vaknat till liv. Och,
ja, för de började ju katastrofalt med bara, jag tror det var 13 segrar på första 33 matcherna.
Oj, det är inte bra.
Nej, men nu har de ju faktiskt gjort ett bra homestand.
Ja.
Vad är ett homestand?
Ja, det är ju alltså när ett lag spelar en serie matcher på hemmaplan. Man kör ju så MLB liksom. Ett gäng matcher, 69 matcher hemma och sen sticker man ut på roadtrip då, 69 matcher.
Mm, och där var det ju så att de hade 8 hemmamatcher ju då. Ett sånt kallat homestand mot San Diego, Oakland och Phillies tror jag det var. Och där vann man då alla matcher.
Ja, vi skulle säga att det är inte ligans hetaste lag de mötte, men ändå. Det...
Nej, men att vinna ändå alla de matcherna och jag tror till och med att de hade 10 raka matcher ett tag där, va?
Ja, precis.
Med bara idel vinster. Och ja, nu är de ju uppe över 500. Alltså de har vunnit fler matcher än vad de har förlorat. Så 24 segrar mot 23 förluster då. Och ja, de är ungefär lika bra som förhandstippade Boston och förra årets finalister Cleveland ju.
Ja, och ja, de är ju strax före tror jag mitt lilla lag då, eller vårt lag då, eller Los Angeles Angels i American League West då. För Angels gnetar på. De är över 500 igen och har, vad heter det, häng på en wildcard-plats, precis som vi förutspådde och hoppades inför säsongen.
Ja, nej, men både Texas och Angels har ju, jag kollade i tabellen, de har ju vunnit 7 av sina 10 senaste och om de ska närma sig Houston så måste de ju ligga där uppe ett lång period liksom.
Ja, visst är det så. Och det är det de har brustit i tidigare. Efter en bra period så har de haft en liten losing streak som har fått dem under 500. Men nu är de över i varje fall. De är upp 4 placeringar på power rankings till nummer 17. Och som vanligt får man ju säga så har man ju nästan allt att tacka Trouten, Mike Trout.
Ja, han är fantastisk ju, va?
Ja,
han är väl på väg mot att göra sin bästa säsong någonsin, eller?
Ja, jag tror faktiskt att han har chans att överträffa sig själv, vilket är fantastiskt. Han leder ju MLB, deras OPS, alltså on base percentage plus slugging, på 1223.
Just det, och han ligger väl lika i topp där med Aaron Judge i homerun-ligan, är det så? 15 stycken.
Ja, så han är galet bra, och han har ju chans att tangera Babe Ruth här. För att de senaste 5 säsongerna så har ju han lett WAR-statistiken i American League, alltså wins above replacement. Och han leder ju för närvarande hela MLB på 3.39 före just Aaron Judge på 2.81 och Chris Sale på 2.79. Intressant att notera att alla spelare är från American League då.
Just det.
Men ledaren efter 2017 då, när säsongen är slut, så tar han Babe Ruth då, som hade 6 raka vinster i WAR-statistiken. Men frågan är, vad är WAR egentligen?
Ja, just det. Vi nämner ju det ganska ofta. Det är ganska populärt ju att hänvisa till WAR-statistiken. Och det är väl så, wins above replacement, som du precis sa. Och om man börjar förklara vad replacement är, så är ju det så kallad ersättningsspelare, alltså en replacement level player, som bara kostar minimum lönen för klubben.
Precis.
Alltså man kan gå ut en arbetslös dussinlidare, kan man säga, att man jämför sig med då. Att wins above replacement betyder då hur många fler vinster på en säsong du är värd ditt lag jämfört med en arbetslös dussinlidare då, som laget kan gå ut och shoppa för minimumlön.
Ja, exakt. Och precis som du säger, så är det populär statistik, för att där får man ju på något sätt något konkret om vad spelaren innebär, förutom då hans batting-statistik liksom.
Just det. Och hur det här exakt räknas ut är väl lite klurigt, men det handlar om hur många poäng man gör eller som man räddar. Och sen justeras det lite beroende på vilken position på planen som man spelar.
Ja, det kanske inte är den enklaste formen direkt för att
räkna ut. Ja. Nej, men det är väldigt, väldigt intressant. Och jag tror att, var det 2012 som man hade 10,5 WAR i WAR? Och det betyder då att han var värd nästan 11 segrar då för sitt Angels, i jämförelse med att de hade haft en dussinlirare på centerfield istället.
Ja, men det är inte bara Mike Trout som har varit het den här veckan. Vilka spelare har vi som utmärker sig annars?
Ja, du tänker på Players of the Week kanske.
Ja, precis.
Ja, Detroits outfielder JD Martinez var ju grymt het. Han slog ju 4 homeruns bland annat och hade ett OPS på 1,663 då.
Ja.
Noterbart i övrigt i American League är ju att Albert Pujols slog ju sin 597:e homerun.
Just det gjorde han, ja.
Ja, det var coolt. Och projected då är ju att hans 600:e homerun kommer den 13 juni när de möter Yankees på Angel Stadium. Och då blir han ju då den 9:e spelaren någonsin att nå 600 homerun. Så att vi kan väl hålla utkik lite för det datumet där, 13 juni. Det är ju faktiskt ganska snart.
Ja, det skulle vara kul om man fick göra det på hemmaplan också.
Ja. Om man tittar i National League då, allra hetast där och som fick utmärkelsen National League Player of the Week var Jake Lamb. Mm. Det är ju Arizona Diamondbacks tredje basman, som också han slog 4 RBIs. Och 4 homeruns menar jag, och 10 RBIs.
Ja, just det.
Ja, och jag läste lite, han tackar lite extra träning tillsammans med en boostad extra high velocity pitching machine för den framgången.
Asså.
Han har liksom krutat i den där pitchingmaskinen till max och även liksom mer än så för att liksom komma igång med slagningen, och det verkar han ju verkligen ha gjort.
Ja, han trimmade upp det lite grann. Mm. Han gjorde inte en Trevor Bauer då, så han skar av sig handen. Han kanske hade en mekaniker som skötte det.
Ja, vi får väl hoppas att han hade det. Men ja, om man nu ska vara lite negativ till den här utmärkelsen eller hans 4 homeruns och 10 RBIs förra veckan, det är ju så att hälften av dessa, alltså 5 stycken RBIs och 2 homeruns, kom i matchen när han mötte San Diegos Jared Weaver, som hade en jobbig afton.
Ja, herregud.
Så att ja, jag såg någon som hade kommentaren, ja, man borde få böta de veckor man möter San Diego och inte blir Player of the Week.
Ja, faktiskt. Den är schysst. Säger mycket om San Diego.
Ja, tyvärr. Så är det väl. Ja, vad har vi mer?
Vi snackade om Chris Sale förra veckan. Han hade ju chansen då i fredags att tangera rekordet som han har själv tillsammans med Pedro Martinez då, på 8 raka starter med double digit strikeouts.
Mm.
Och det gjorde han. Han fick precis 10 strikeouts, men Boston förlorade mot Oakland då. Och sen så hade han ju då chansen att ensam få rekordet på 9 raka då i tisdags, som var mot Texas.
Uh-huh.
Men där tog det stopp. Boston vann förvisso med 9-4 tror jag, men det blev bara i citationstecken 6 strikeouts då. Men
okej, där tog det slut.
Ja, men han är ju för det väldigt, väldigt het. Alltså han leder 4-1 på sina senaste 5 starter och leder strikeout-ligan såklart på 101 strikeouts, 23 23 strikeouts före Clayton Kershaw på andra plats.
Jäklar, ja. Jag läste att hans fastball i snitt kastas i 95 miles per hour nu i maj. Och till skillnad från maj förra året så var den statistiken uppmätt till 93. Så att de tror att det kan ha lite då med, ja, en liten delförklaring. Ja. Även om strikeouts inte bara handlar om hur hårt man kastar, såklart.
Nej, precis, så är det ju. Ja, och sen så för wrap it up, då kan vi bara nämna hur det går i Ohio Cup. Vi pratade om det för 2 veckor sedan, tror jag, va?
Ja, just det.
Slaget om Ohio mellan Cincinnati Reds och Cleveland Indians då, där Cincinnati har tagit ett litet grepp här. De spelade ju först på Great American Ballpark i Cincinnati, där de tog varsin match. Och sen så gick tredje matchen då på Progressive Field i Cleveland. Och där ledde faktiskt Cleveland med 3-2 inför 9:e inningen då. Men i toppen 9 då så stod Cincinnati för ett ganska mäktigt rally då. Som för övrigt då renderade Cody Allen hans första blown save.
Ja, just det, på väldigt länge.
Ja. Och ja, det började med att det var en bränd och så var det löpare på första och andra bas. Och så var det dags för Billy Hamilton, du kommer ihåg han vindsnabbe tyfonen.
Billy Brotton,
ja. Han slog en grounder som i 99 fall av 100 hade resulterat i ett double play. Det här double playet var förvisso ganska, inte det enklaste, utan det var första basmannen Carlos Santana som kastade till Francisco Lindor och sen tillbaka till Santana.
Okay.
Men domaren dömde ut Hamilton, så att Cleveland-spelarna de började fira och high-fiva. Men sen så efter review då så såg man att han precis beat the throw. Och så då var det 2 brända och så löpare på 1 och 3. Och då så i ett bätet efteråt då, så kom shortstoppen Zach Cozart och fick på en blooper mot leftfield. Som leftfielden då Michael Brantley kanske skulle hantera lite bättre. För att dels så kom tying run in och sen så kom då vad som visade sig bli the winning run i form av Billy Hamilton in från första bas.
Oj, ända där. Ja, just det. Shit. Ja, han är snabb.
Ja, det var fan blixten alltså på honom. Så att 2-1 till Cincinnati då.
I matcher, och så ska ju det avgöras här då med en fjärde match. Eller avgöras, det kan ju bli lika då.
Ja, precis.
Eller så vinner Cincinnati. Och ja, vi får väl... Jag hoppas lite på Cincinnati där, som ju är inne i en tung period. De har ju bara 3 vinster på senaste 10 matcherna. Mm. Så att det här kanske kan vara in, eller lilla vändningen då, om man tar hem slaget om Ohio.
Precis.
Mm. Jag ropar batter up!
Yes!
Ja, nu har det blivit dags. Mm-hmm. Ja, för dig att svinga lite på 3 frågor här. Mm. Eller små ledtrådar. Och ja, vi kör ju vidare med konceptet vi kallar
Tjena Arena.
Jajamän. Nu får du vakna här. Yes, nu ska du hitta en ballpark här i mina påståenden och frågor.
Ja, jag sitter här och skakar faktiskt.
Ja, då kommer första striken här.
Mm-hmm.
Ett hus byggt av 1,4 miljoner tegelstenar. Och bakom centerfield finns 7 fontäner och 7 olika träd från den här delstaten.
Mm-hmm. Jag tittar in den.
Ja, tegelstenar och träd och fontäner då. Mm. Då kommer nästa strike.
Ja.
Laget har en liten maskott som i form av en dinosaur.
Jaså.
Som springer runt på arenan där. Och anledningen till detta är att man hittade dinosaurieskelett när man byggde arenan som öppnade 1995. Mm-hmm. Och det här är 2 år efter att laget debuterade i Major League Baseball.
Oj, vad svårt. Aha. Mm. 95,
och för
93.
10 år sedan spelades hittills enda World Series-matcherna här. Mm-hmm. Som hemmalaget tyvärr förlorade båda. Så att de har varit i World Series på den här arenan, men de har aldrig vunnit någon match här.
Okej.
Okay. I World Series.
Jag har en aning, men safear och tittar.
Ja, okej. Okay. Du väntar på en tredje här.
Mm.
Ett hanging anagram.
Yes.
Sliced roof. Sliced roof. Oj, det var ingen strike faktiskt. Den gick in the dirt.
Alltså.
Här kommer ännu ett hanging anagram om man slänger om det på ett litet annat sätt.
Okej.
Okay. Or disco elf.
Or disco elf.
Yes. Så Sliced Roof eller or Disco Elf. Båda leder dig fram till arenan som öppnade 1995. Är byggd av 1,4 miljoner tegelstenar och bakom centerfield finns 7 fontäner och 7 olika träd från delstaten. Svingar du?
Ja, men det gör jag. Nu kommer det. Coors Field i Colorado kanske. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, men det stämmer bra det. Coors Field i Colorado, exakt. Precis som du sa.
Yes!
Hade du rätt förra veckan, eller?
Nej, jag hade inte. Nej. Så lite comeback.
En liten comeback. Och får vi se om det kan bli en liten winning streak nästa vecka då.
Ja, det hade varit mäktigt.
Ja, Coors Field är faktiskt platsen där spelaren vi nu ska snacka om slog sin 7:e homerun i blott sin 16:e match. Mm. Vem pratar jag om?
Ja, men det är Cody Bellinger som är stekhet till Los Angeles Dodgers outfielder.
Ja, new kid in town.
Ja.
Vad har vi på honom där då?
Ja, vi ska dra lite snabbt här. Han föddes ju 1995 på vår bakgård, Scottsdale, Arizona, där vi hängde för någon månad sedan drygt. Så han fyller ju bara 22 om en månad drygt. Mm. Och han spelade baseball på Hamilton High School i Chandler, som är också en förort till Phoenix då, som första basman. Och bland annat 2013 så blev han uttagen i Rawlings Perfect Game All-Americans andra lag. Det är någon utmärkelse som uppmärksammar de bästa high school-spelarna i USA.
Okej. Okay.
Men det började ju faktiskt ännu tidigare, redan 2007, när han var med i Little League World Series. Vad är det för någonting, Niklas?
Ja, just det. Little League World Series är ju... Ja, det är en årlig turnering sedan, jag tror det är 70 år, i Williamsport i Pennsylvania. Just varje augusti för 11-13-åringar. Och ja, efter en lång rad av lokala matcher som man spelar och ja, hela sommaren då, så utses 8 regionlag då från USA, och sen skickar resten av världen då 8 internationella lag. Så att det är 16 lag då som gör upp om titeln att bli Little League World Champions då i Williamsport varje år.
Ja, det är alltid lite kul att kolla på. Det är inte så ofta man får se det nu i och för sig, men...
Nej. Där var han med alltså 2007.
Ja, exakt, i Chandler's Little League World Series lag då. Och han coaches av pappa Clay faktiskt. Clay Bellinger. Och då känner du till, han var ju utility man. Han spelade ju faktiskt på alla positioner förutom pitcher och catcher då för New York Yankees från 1999 till 2001.
Ja, just det.
Det är rätt mäktigt. Han vann ju 2 World Series där, och sen så vann han ju året efter med Los Angeles Angels 2002. Så 3 ringar har han faktiskt.
Oj, jäklar. Pappa Bellinger. Coolt. Yeah.
Ja, det är coolt. Mm. Och ja, ni som minns era Yankees eller Mets, så spelar ju faktiskt i World Series mot Mets i The Subway Series. Och stod för en avgörande... händelse där. Han i 9:e inningen i game 2 räddade en homerun som han knep innan den stack över homerun wall.
Oh,
så att, ja, det var coolt. Och ja, Chandler vann ju 2 av 3 matcher tror jag i sin pool. Och åkte sen ut i kvartsfinal mot Georgias lag, Warner Robin. Visst var det så?
Just det, och de tog hem hela snurren det året. Så de blev Little League World Champions.
Mm.
De Warner Robins där.
Precis.
Och, ja, vi kan bara nämna att veckans omslagsbild som kommer pryda det här avsnittet är på den unge Cody som precis har slagit en 2-run homerun som har tagit hans Chandler till Little League World Series.
Ja, det är coolt.
Vet ni det?
Ja.
Ja. Ja, vad ska man mer säga? Det här Little League World Series 2007, den hade lite andra händelser faktiskt. Bland annat så fick den ganska stor uppmärksamhet efter finalen där. Det avgjordes på en walk-off homerun av just Georgia-laget Warner Robins där. Och när det här hade skett då, så gick hela laget över till förlorande laget från Japan, från Tokyo, och tackade och tröstade då. Och det här fick de väldigt, väldigt mycket cred för. Det var jättesnyggt gjort. Och,
ja.
För det var så att i augusti 2007 här så var baseballen lite i så här upprorstillstånd. För tidigare samma månad hade Barry Bonds då slagit den här record-breaking 756 homerunnen då som hade slagit då Hank Aarons gamla rekord och det hade delat baseball Amerika lite, så det här sågs lite som liksom, hur fin baseballen ändå kan vara.
Ja, men det var ju schysst. Barry Bonds, Mr. Asterisk får man väl nästan kalla honom.
Ja, exakt. Ja, nej, men det var ju roligt. Och jaha, så att det började där för Cody. Det är ju coolt. Vad har vi mer där då? Sen, när draftades han då?
Ja, han draftades 2013 tror jag det var. Och han var ju i sina yngre dagar då. Han var väldigt talangfull och atletisk första basman. Och scouterna trodde väl att han hade okej projections för att klara sig till the big league. Men man var lite orolig för hans power.
Okej.
För på första bas vill man ha lite slugging då. Och nu i efterhand så har ju då Ned Colletti, som var dåvarande general manager för Dodgers, sagt att man kunde inte förutspå den här utvecklingen, att han skulle bli en sån här power hitter. Men Ned Colletti, han har ju ganska bra track record, alltså för, lyssna på det här. 2006 draftade man Clayton Kershaw, 2010 Jock Peterson, 2012 Julio Urias och Yasiel Puig, också då 2013 Corey Seager och Cody Bellinger. Så ja, det är rätt bra. Skulle Dodgers gå hela vägen i år som vi har varit inne på, så får man nästan skicka en ring till Ned Colletti och chefscouten Logan White. För uppenbarligen så valde man ju helt rätt. Och ja, han valdes i fjärde rundan då som 124 pick. Och så fick han en signing bonus på $700,000. Men det var väl lite smolk i bägaren där. För han hade ju ett muntligt avtal faktiskt med University of Oregon att spela där. Men valde då istället att skriva på kontraktet för Dodgers. Jag vet inte om...
Ja, jag klivar direkt in i proffscirkusen då helt enkelt.
Precis.
Och lägga skolböckerna på hyllan.
Ja, så jag vet inte om University of Oregon är lite små sura på honom. Jag tror inte det. Det kan inte vara helt ovanligt att det händer.
Nej, så är det väl. Och då, jaha, men då börjar han långa vägen genom minors då, eller?
Ja, exakt. Han började 2013 i Arizona League Dodgers som är rookie level. Och fortsatte sedan 2014 till Ogden Raptors som är rookie advanced. Och sen så kom han då till Single A och Rancho Cucamonga Quakes, tror jag de heter.
Och det var California
väl...
League.
Jajamän, det, som vi också har sett. Och det var väl där han breakade lite grann. Dels så hamnade han ju i postseason All-Star Team och så slog han ju 30 homeruns på 128 matcher då. Så att det var ganska solklart att han året efter skulle upp till Double A och Tulsa Drillers.
Ja.
Och där gick det så bra så han fick en late call-up till Triple A Oklahoma City Dodgers. Så han avslutade då 2016 i Triple A då. Och på 11 at bats slog han 6 hits och hade 3 homeruns, vilket var helt okej.
Oj, ja.
Så att, och sen så avslutade han 2016 då med att spela Arizona Fall League. Och var även där med i All-Star-matchen då, där alla top prospects verkligen samlade på en och samma arena. Och inledde 2017 då i Oklahoma, men sen var det dags va?
Ja, det var ju som så att de försökte ju hålla honom i Oklahoma länge och väl här nu i april. För att, men de blev ju väldigt skadedrabbade Dodgers här i april. Men som sagt, man försökte undvika att kalla upp Cody. Man körde med Kiki Hernandez, Andrew Tolles, Trace Thompson, Rob Segerin var någon spelare jag aldrig hört talas om. De blev uppkallade och Scott Van Slyke och Brett Eibner fick också spela outfield. Men ja, de sög ju ganska rejält de här. Så att, och Cody, han gjorde det väldigt bra i Oklahoma i april. Han slog ju dingers och hits där. Så att när Jock Peterson i den 24 april tror jag det var hamnade på disabled list, så fick då Cody the call då från att packa resväskan där i Oklahoma City och be sig till the City of Angels, Los Angeles. Och ut på outfield där, även om det är ju som sagt, vad är han, inte hans bästa position, det är första bas. Men han spelade några matcher där va? Och sen blev det väl så att Adrian Gonzalez på första bas blev skadad. Just så att han blev ju kvar där. Och... Ja, nu har han varit där i exakt en månad då helt enkelt.
Ja, exakt. Och det har ju gått minst sagt bra får man säga. Han debuterade ju då som sagt 25 april mot Giants och gick 1-3 tror jag. Men då hade man ju Clayton Kershaw på kullen, så det var ju done deal, det var ingen fara där. Var ju lite skakig i de första matcherna och har ju haft en belägenhet tidigare att strika ut väldigt ofta. Men redan under sin första hela vecka med Dodgers så fick han faktiskt National League Player of the Week.
Och
han har på 26 matcher då 100 at bats skrapat ihop 24 RBIs och 9 homeruns.
Ja, och, det är riktigt bra.
Ja, det är otroligt bra. Och Dodgers är dessutom 19-7 sen Bellinger blev uppkallad.
Och man kan ju jämföra, Adrian Gonzalez har väl inte slagit en enda homerun i år.
Nej, jag tror inte det. faktiskt.
Tjena.
Men ja, och Bellinger har alltså redan då gjort 2 multi-homerun games, alltså när man gör fler än en homerun i en match. Mm. Varav homerun nummer 2 i den andra matchen var en grand slam.
Okej.
Vilket är rätt häftigt. Och han har dessutom blivit den snabbaste dodgern i historien att nå 9 homeruns. Det gjorde han i lördags då de tyvärr då förlorade mot Miami med 10-6. Men tidigare kort hade ju Jasiel Puig tillsammans med David Ross och Del Bissonette från stenåldern typ. De nådde 9 homeruns på 44 matcher under sin rookie-säsong. Och ja, Bellinger har ju numera cementerat en plats i top of the order i lineupen och slår numera oftast cleanup.
Jaha, vad coolt. Ja, nu kan de inte skicka ner honom igen hur mycket de än vill, känns det ju som.
Det känns dumt.
Ja, men det är coolt. Ja, men vadå? Då kan det ju kanske vara dags att börja snacka lite Rookie of the Year här, eller?
Ja, men jag tror det. Jag kollar lite grann på statistiken då för rookies i National League. Då han leder ju OPS, slugging och homeruns då. Och övriga kandidater som han får försöka hålla jämna steg med eller bättre. Det är ju José Martinez, första basmannen i St. Louis, och Josh Bell då, första basmannen i Pittsburgh, och så även lite grann Manny Pindia, 29-årig rookie som är catcher i Milwaukee då.
Just det. Sen har vi ju han som vi trodde väldigt mycket på, shortstoppen i Atlanta.
Dansby
Swanson. Men han har ju verkligen underpresterat, va? Ligger han över 200 i batting average? Han är väl där och snurrar någonstans?
Ja, jag vet faktiskt inte. Men det har ju inte börjat som man hade hoppats eller trott i varje fall. Framförallt inte från Atlanta-läget. Men ja, men vi får ju se. Dodgers har ju en ganska bra historia när det gäller Rookie of the Year, eller hur?
Ja, det började ju faktiskt så. Alltså, den allra första Rookie of the Year-utmärkelsen gavs ju till Jackie Robinson 1947 när han spelade i Brooklyn Dodgers då. Men ja, Dodgers är faktiskt en klubb som har fostrat flest Rookies of the Year, 17 stycken.
Ja, det är coolt faktiskt.
Och i år har de ju chansen att då bli, eller få den utmärkelsen back to back då, eftersom Corey Seager vann det här priset förra året.
Just det.
Och ja, det hade väl inte varit så speciellt egentligen, för att de har faktiskt fått det 5 år i rad från 1992 till 1996, när i tur och ordning Eric Karras, Mike Piazza, Raul Mondesi, Hideo Nomo och Todd Hollandsworth fick dem då. Fick den här utmärkelsen. Och
det är coolt.
Vägen känns ändå att den ligger lite öppen där för Cody Bellinger.
Ja, man får hoppas att han inte kommer in i någon slump där och att slaget rätt blir kallt.
Nej, det
att det fortsätter.
Ja, det här är ju National Leagues kanske, vad ska man säga, motsvarighet till Aaron Judge i American League.
Ja, det får man ju säga.
Det snackades ju en del om Pittsburghs pitcher Tyler Glasnow som Rookie of the Year 2017.
Ja.
Jag kollade till hans statistik för någon dag sedan, och då hade han ju 2 vinster och 3 förluster och en ERA nästan uppe och nosa på 7.
Oj. Så att
där, det känns väl inte riktigt aktuellt än så länge.
Nej, han är nog gone tror jag faktiskt. Men ja, sen hade vi ju en liten bench clear här när vi vinner på Dodgers.
Ja, det var inte så många dagar sedan. Det var väl
natten mot lördag, visst var det?
Ja, så kan det stämmer nog. Vad var det som utlöste det? Jag har redan glömt bort det.
Ja, men som vanligt så är det ju fianterier, om man får säga så. För att Dodgers slog ju Miami med 7-2 då, natten mot lördag tror jag att det var. Och det var ju Miamis closer AJ Ramos som drillade Brett Eibner efter att just Cody Bellinger gjort en homerun i 8:e inningen då. Och ja, det här föranledde såklart en hämndaktion Så att toppen 9 då så ville Ross Stripling, Dodgers reliever, markera oss, kasta en boll bakom Giancarlo Stanton, och så var ju allt igång. Jag tycker det är pinsamt. Stanton borde vara förbannad på Ramos istället för på Stripling.
Ja, herregud.
Vi ska väl säga också att Stanton åkte på en grym hit by pitch förra året i ansiktet och spelar numera med sånt här extra skydd för käken. Men om man nu kastar en boll på någon för att hans lagkamrat slog en homerun, då får man ju räkna med att det blir någon slags hämndaktion, eller hur?
Ja, jo. Ja, men det roligaste tycker jag var i det här bench clearen efteråt där, att det var ju Miamis coach som var längst framme i leden.
Donny Baseball.
Ja, gamla coachen för Dodgers ju.
Ja, just det, Don Mattingly.
Don Mattingly, ja. Men han var ju mest sur, vad var det, för att någon inning tidigare hade... får se nu, Dodgers ledde väl matchen ganska stort, va?
Ja, precis, jag tror det stod 7-2 och sånt där.
Ja.
Vid det här tillfället.
Ja, och det stod 3-0 i countet då, alltså 3 balls och ingen strike. Och det var någon som skulle gå upp och slå där och svingade på den pitchen. Och det ska man tydligtvis inte göra då, eller?
Nej, tydligen så ska man inte det. Nej, han var ju skogstokig där.
Ja, han var tokig som... Ja, det tog hus i helvetet. Men han är väl mest förbannad att Miami Marlins går ju kräftgång i National League East.
Ja, det kanske var hans sätt att försöka få fart på spelarna.
Ja, möjligen.
Men det var kul att se honom stå mitt i den här då, gigantiska klungan av spelare och stå och skrika. Och se bara att han inte hade mustaschen kvar.
Ja, den är av. Ja. Nej, men Cody Bellinger ska ju bli givetvis otroligt spännande att följa här i sommar.
Ja, verkligen.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, nu har vi kommit fram till mitt favoritsegment här i podden.
Jajamensan.
Veckans fråga.
Vad är det som ligger och lurar i inboxen?
Ja, vi har ju fått in ett mejl här från Anna Skönström Olsson. Ska jag läsa det då?
Det tycker jag.
Hej, tack för en fantastisk podd. Lyssnade kap hela första säsongen under min föräldraledighet i vinter. Oj, herregud, hoppas att hon lyssnade i hörlurar så inte det nyfödda barnet får men för livet, eller? Ja, ska jag säga. Är väldigt förväntansfull inför denna säsong. Både på säsongen i sig, men också på att få följa den med hjälp av er podd. När jag först kom i kontakt med baseball så fick jag lära mig att tjejer inte spelar baseball utan softball. Hur kommer det sig att det är så? Finns någon liga någonstans med kvinnlig baseball?
Ja.
Än du?
Mycket bra fråga, det tackar vi för, Anna. Mig veteligen så finns det ingen liga i USA för baseball för kvinnor. Vi pratade ju, eller du pratade ju om det här i programmet PP3 i P3 förra året, va?
Just det.
I samband med att serien Pitch satte igång på Fox. Vad handlade den om?
Den handlade ju om, nu ska vi se vad hon heter där, Ginny, som ju kommer upp och får göra Major League debut i San Diego Padres.
Som första kvinna, ja.
Mm.
Och ja, men det är ju så här att i princip så är det omöjligt för tjejer att spela baseball efter 12 års ålder. Det finns ett United States National Women's Baseball Team som förra hösten spelade Women's Baseball World Cup i Sydkorea. Och där fanns det en pitcher då vid namn Sarah Hudek, tror jag hon heter.
Okay.
Som faktiskt är dotter till en National League relief pitcher, John Hudek. En liten... Ja, ingen framträdande pitcher direkt. Och hon blev faktiskt första kvinna att få ett baseballstipendium på ett college i Louisiana, nämligen Bossier Parish Community College. Och ja, grejen är att det finns liksom ingen high school baseball för kvinnor i USA. Det finns i Kanada och det finns i Japan. Men efter 12 års ålder då, jag vet inte om det heter det Little League upp till 12 eller?
Så är det ju, upp till 12-13 år, ja.
Ja, så när de då går över och spelar high school baseball så tvingas ju tjejer att sluta tyvärr, och då blir det ju softball. Och de tjejer som fortsätter, de får ju liksom uppleva, ja, dels så hamnar de ju i en grupp med killar och det blir ju alltid massa strul, därför att har en kvinnlig pitcher och så blir slagmannen utstrikad, och då håller på att kasta slagträt för att det är så förnedrande att bli utstrikad av en kvinna, och så kommer han till dugouten och blir retad. Plus att man är väldigt, väldigt ensam som tjej i ett killlag då.
Mm.
Så att det är svårt, och det är egentligen bara traditionen som behöver ruckas på lite grann.
Ja, men så är det, att det kommer baseballlag, alltså med tjejer, hela baseballlag, det är väl det liksom som saknas.
Precis.
Mm.
Men om man då ska fortsätta på det här med Ginny och kvinnor i MLB, det har vi också pratat om, tror jag, den här säsongen, att den enda positionen som jag tror att det är tänkbart att en kvinna skulle kunna spela på i Major League är ju som pitcher. Dels för att männen kastar ju så fruktansvärt hårt nu för tiden, så att de kastar ju sönder sina armar. Och kvinnor tror jag rent anatomiskt har bättre förutsättningar för att hålla sig hela, plus att de inte kastar lika hårt. Och ja, precis som du sa tidigare här i avsnittet, så är ju inte hastigheten avgörande för om en pitcher är bra eller inte, utan allting handlar ju om att lura slagmannen.
Mm.
Så att om du då har en fastball i kring 83, vilket jag tror är det snabbast uppmätta en kvinna har kastat, och sen varvar det med en changeup på 70-75,
just det,
så blir det fortfarande svårt för slagmännen. Så att vi hoppas och tror att en kvinna kommer att pitcha i MLB inom en rimlig framtid. Så jag vet inte om vi är long gone när det väl händer, med tanke på hur traditionsfylld och tung den här idrotten är.
Nej, men så är det ju. Och ja, kanske om det är någon tjej där ute som specialiserar sig på att kasta knuckleballs, så är väl den möjligheten kanske en väg in då.
Precis, det gillar vi också, knuckleballs.
Ja. Men eftersom vi nämnde, eller har pratat om Little League World Series tidigare, så var det ju en tjej där som gjorde stor succé, jag tror det var 2014, och jag tror jag nämnde det i den intervjun med PP3 också, Moni Davis.
Just det.
Ni kan titta, för det finns en liten dokumentär om den på YouTube, I Throw Like a Girl, som Spike Lee har gjort. Så att googla upp den och titta där. Så att, ja, vad var frågan nu egentligen? Det var väl om det fanns någon liga, va?
Ja, exakt. Och det finns det ju inte, tyvärr. Utan nej, vill kvinnor spela baseball, så är de förpassade till killligor, så att säga.
All right. Nej, men vi får väl hoppas där att Anna är nöjd med svaret.
Ja.
Vi får väl hoppas på något sätt att det blir en utveckling i detta, det tycker jag.
Ja, hon kan väl starta ett lag, tycker jag.
Ja, varför inte? Absolut. Nej, men då var det väl inte så mycket mer den här veckan, eller har du något att tillägga där, eller?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej.
Utan
på sociala medier heter vi i alla fall Veckans MLB. Det är på Twitter och Instagram det, och på Facebook Sunday Funday får ni följa. Och ja, jag hoppas att alla förstår att du har, visst var det en gammal iPhone 3, va?
Stämmer.
Ja, som där du bara har den här inboxen installerad för mailadressen hello@sundayfunday.se, och den bär du i en härlig liten midjeväska, är det inte så?
Ja, visst är det så. Oj, oj, den följer med mig dag och natt.
Dag som natt, nej, men det är bra. Om vi tittar fram i helgen här då, har vi några goa matcher?
Jo, men det har vi. Det är väl lite sparsmakat, får jag säga. Men vi har ju faktiskt en repris på förra årets National League Championship Series.
Ja, just det.
Då Dodgers tar sig an Chicago Cubs på Dodger Stadium. Och ja, i natt då, svensk tid 04:00 tyvärr, så är det då Jake Arrieta mot Alex Wood. Arrieta har börjat med 5-3, 5 vinster, 3 förluster. Alex Wood har inte förlorat ännu.
Nej.
Och sen på söndag 22:10 är det också en skön pitcher matchup då mellan John Lester och troligtvis Clayton Kershaw, tror jag.
Okej, coolt.
Så att det är väl den serien jag tänker följa, och lite Yankees. Men sen så har du även Baltimore Houston som kan vara intressant.
Mm. Ja, Chicago Cubs, då, vad blev det? NLCS 4-2 är jag till Chicago. Så att ja, vi får se om Dodgers tar en liten revansch där.
Precis.
Det var väl också Texas mot Toronto. Det är ett litet hatmöte. Kommer
ja, det är det. Just det.
Började med José Bautistas batflip under slutspelet 2015.
Ja, legendariska batflip.
Fortsatte 2016 med den här raka högen från Texas Rougned Odor.
Just det, som prydde ett av våra avsnitt.
Ja, avsnitt 16 faktiskt. Så lyssna gärna på det och fräscha upp minnet om det. Rivaliteten och hatmötet.
Odor fick väl 6 matcher där i avstängning, tror jag.
Jag tror det var något sånt. Men så var det så att, du vet, bryggeriet Anheuser-Busch har hört av sig. De var väldigt skeptiska till den här ejection av programpunkten Best Burrito.
Ja, det är så.
Det är väl lika bra att jag frågar dig då. Vad dricker man till de här matcherna?
Ja, men man dricker ju en iskall flaska Budweiser såklart.
King of beers.
King of beers.
Ja. Men vi kan ju bara avrunda, för helgen är ju faktiskt ganska lång även i USA. Det är ju Memorial Day där på måndag, som firas sista måndagen i maj varje år för alla amerikaner som har stupat i krig.
Stämmer.
Och positivt för oss i den frågan är ju att det är några tidiga matcher även då på måndag. Och det är väl också ett sånt här härligt kamouflage-tema på kepsar och dyligt, så att...
Ja, just det.
Ja, men jag spetsar nog in mig då på Interleague-mötet mellan Colorado och Seattle på Coors Field klockan 21:10.
Mm.
Eller ska vi säga på Sliced Roof.
Ja, Sliced Roof heter den numera.
Yes. Ja, men det är härligt. Det är mycket att se fram emot alltså. Ja, nej, men då avrundar vi väl den här veckan som vi brukar. Om inte du hade något mer?
Nej.
Nej, men då tar vi oss tillbaka dit Cody Bellinger befann sig 2015 och, som du sa, breakade lite då. För vi befann oss där i våras, eller åkte förbi längs Route 66. Efter Pasadena och Rose Bowl kom man fram till Rancho Cucamonga, grannstad till San Bernardino.
Mm.
Home of the Quakes då i Rancho Cucamonga ju. Och kända spelare som har spelat för Quakes är, förutom Bellinger i dagens Dodgers, även Jock Peterson, Corey Seager och Yasiel Puig.
Yes.
De har också faktiskt haft besök av Mike Trout och Mike Napoli.
Nasså.
Så att de har väl varit lite av en farmaklubb till Angels där också, verkar det som. Här kommer i alla fall en låt från The Guy Who Sings Songs About Cities and Towns.
Oj då.
Ja, han har gjort många fantastiska alster. Det känns lite som att han hittar på texten along the way lite. Det är jävla skönt. Precis i våran smak, va?
Jajamän.
Nej, vad säger du? Vi låter väl låten Rancho Cucamonga ta oss in i helgen.
Chipparella på er.
Ciao. Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. It's a good place, Rancho Cucamonga. A good, good city in San Bernardino County, California. Rancho Cucamonga, a good, good place. It's a world-class community, yes it is. Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Yeah! Rancho Cucamonga is a good place to go. I like to go there a lot and spend time with my friends. In Rancho Cucamonga, a good, good city, a wonderful land. Yes, it is. Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Yeah.